I Caesarea, vid Medelhavets kust, platsen för evangeliets första genombrott i en icke-judisk miljö, bodde sedan många år Filippos med sin familj. Han var en av de sju som en kort tid efter pingstdagen valts att dela ledarskapet med apostlarna i Jerusalem. Här beskrivs Filippos som förkunnare eller evangelist. Det grekiska ordet är evangelistes. Det var den funktion han haft efter förföljelsen som utbröt mot lärjungarna i Jerusalem när Stefanos dödades. Filippos hade då först kommit till Samarien och predikat. Därifrån fortsatte han att evangelisera ett antal städer innan han slutligen slog sig ner i Caesarea. När Paulus och hans följeslagare kommer till Caesarea får de husrum hos Filippos. De har inte mer än installerat sig förrän profeten Agabos dyker upp, ledd av anden. I detta hem rådde sedan tidigare en profetisk atmosfär. Lukas ger en kort men viktig upplysning om Filippos. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Detta är första gången som vi mycket tidigt i den kristna historien stöter på vad som inom bara några generationer kom att bli ett utbrett och inflytelserikt fenomen i fornkyrkan. Kvinnliga jungfrur eller celibatärer med utpräglade andliga gåvor. Vigning av jungfrur som för Kristi skull avstod från äktenskap och familj kan spåras tillbaka till 100-talet. För många kristna kvinnor var detta ett sätt att undvika äktenskap med någon som inte delade den egna tron, på samma sätt som den möjliggjorde en utgivande tjänst för Gud. Från 300-talet och framåt kom den här riktningen att kanaliseras i den starkt framväxande klosterrörelsen, där det karismatiska och det celibatära förstärkte vartannat. Den här rörelsen kom att spela en avgörande roll för bevarandet av de ursprungliga karismatiska kvaliteterna i en tid när det institutionella ämbetet fick en allt starkare ställning i kristenheten. Utan att läsa in för mycket i Apostlagärningarna 21 och 9 kan vi i Filippos fyra döttrar skönja embryot till en livskallelse som med tiden skulle bli kyrkan till räddning. Nu kan det knappast ha varit rädsla för att behöva ingå äktenskap med män som inte delade deras tro, som var skälet till att de inte var gifta. Men det faktum att Lukas framhåller att de fyra var ogifta innebar att de nått en ålder när judiska kvinnor normalt var gifta. Vi får visserligen inte veta hur gamla de var, men med hjälp av deras far kan vi göra en ungefärlig uppskattning av deras ålder. Paulus anländer till Palestina i maj år 57. Det har med andra ord gått minst 20 år sedan Filippos avskilde som diakon i Jerusalem. Det är rimligt att tänka sig att han vid det tillfället var i 40-årsåldern. Först från den åldern kunde en judisk man inväljas som äldste. Filippos bör alltså ha varit i 60-årsåldern när Paulus besöker honom i Caesarea. Vi kan därmed utgå från att hans döttrar gott och väl passerat tonåren. Att dessutom samtliga fyra var ogifta, inte bara en eller två, förstärker intrycket av ett medvetet celibatärt livsval. Ett val som dessutom förbinds med en karismatisk funktion av offentlig karaktär. Den profetiska gåvans plats var vid denna tid framförallt gudstjänsten. Det är föga troligt att minderåriga flickor kunde uppträda som profeter i gudstjänsten i urkyrkan. Uttrycket som används som Filippos döttrar för dessutom tanken till profeterna. De utövade regelbundet sin profetiska tjänst. Den starka ställning jungfruidealet kom att få i fornkyrkan var bibliskt betingad. Såväl Jesu radikala maning till efterföljelse, för att inte tala om hans exempel, som Paulus mycket handfasta undervisning om äktenskap och celibat i första Korinterbrevets 7:e kapitel spelade en viktig roll. När Paulus motiverade celibatet var skälet ett enda. Möjligheten att leva ett odelat liv i bön och utgivande tjänst för Gud. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han ska vara Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han ska vara sin hustru till lags, och det gör honom kluven. Det celibatära idealet i den kristna historien uppstår inte i kloster och avskilda kommuniteter, utan i de unga församlingarna som levde mitt i städer, ökända för en otyglad sexualitet. Paulus är dess ledande förespråkare. Det är till församlingen i Korint, en stad som liknade en gigantisk bordell, som han gör uttalanden som i grunden utmanar våra föreställningar. Helst ville jag att alla levde som jag. För Paulus är det inte fråga om två jämbördiga alternativ. Han förespråkar tveklöst det ena framför det andra, även om han är medveten om att förmågan att helt avstå från att leva ut sin sexualitet är en charisma, en andens nådegåva. När det är sagt, väljer vi vilka eldar vi kastar oss in i. Paulus kastar sig fullständigt in i Kristi kärleks glödheta eld, allt för att skänka denna eld åt andra. Denna akt av total överlåtelse blir ett tecken för världen på att det finns ett livsärende som förmår göra anspråk på en människas hela existens och energi. Det sätt på vilket celibatet så småningom bildade ideal för ett liv i överlåtelse i radikala lärjungarörelser i den unga kyrkan var dock inte oproblematiskt. Alla som söker en radikalare livsväg frestas ibland att betrakta den väg man själv går som för mer. Tendenser till att tala nedsättande om äktenskapet började uppstå i kristna kretsar där celibatet hyllades. Redan i de nytestamentliga breven tvingas apostlarna gå till rätta med attityder av det slaget. I nutida västerländsk kristenhet, i synnerhet på protestantisk mark, är det inte enkelt att förstå den enorma attraktionskraft det celibatära livet hade på unga människor i fornkyrkan. Vi lever i en kultur där det anses som en mänsklig rättighet att leva ut sin sexualitet. Att det skulle kunna vara ett mänskligt privilegium att avstå förbryllar oss. Genom att förbehållslöst våga sig på kärleken till Gud påminner celibatären om att den värld som nu är går mot sitt slut. Hon visar hän mot ett kommande gudsrike där Gud ska bli allt i alla. Jungfruligheten blir därmed ett profetiskt tecken, ett språng in i kärleken och som sådant en tagg i köttet på en kyrka på väg att förborgligas. Jungfruligheten vittnar om en hemlighet som i överförd mening gäller varje Jesu lärjunge. Det som är synligt för världen av denna hemlighet är försakelsen. Avståendet. Vad världen inte ser är hur offret, som för celibatären innebär avståendet av man eller hustru och barn, blir till en djup delaktighet i den trinitariska kärleken. Den kärlek som av evighet råder inom treenigheten. Den kärlek i vilken fadern, genom anden, utger sin älskade son för världen. Jungfrulighetens fruktbarhet har sin källa i förhållandet mellan fadern och sonen, i vars mitt anden står som en brinnande kärlekslåga. Inget är mer fruktbart än faderns förhållande till sonen. Dess frukt kommer av sonens omedelbara ställning inför Gud. Han blickar direkt på honom. Ingenting står mellan fadern och sonen. Han binder sig i lydnad till fadern, en lydnad som grundar sig på kärlek. Det är denna förbehållslösa tillgänglighet, sonens tillgänglighet inför fadern innan han träder in i tiden, som jungfru Maria ger uttryck för när hon säger sitt: må det ske med mig som du har sagt. Herren får nu förfoga över henne som han vill. Detsamma gäller all försakelse. Dess enda syfte är den större tillgängligheten för Gud och för den värld till vilken Kristus gett sitt liv. Kallelsen till ett större mått av försakelse, som celibatet, är alltid en kallelse till större fruktbarhet. Det är en representativ kallelse. Principen om att några är utvalda för de många skull, att i bön och utgivande kärlek bära dem inför Gud, löper som en röd tråd genom hela frälsningshistorien. Genom Abraham lovar Gud att välsigna alla folk. Men det förutsätter Abrahams lydnad och trohet. Genom kyrkan ska Gud bli allt i alla, om hon är trogen sitt uppdrag som Kristi kropp. Prästen följer sin tjänst som herde genom att lägga ner sitt liv för jorden. Celibatären avstår familjelivets glädje för en annan. Brist ut i glädjerop, du som aldrig känt födslovåndor. Ty den ensamma får många barn, fler än den som har en man. Hon som tillslutit sitt moderliv i denna värld blir en moder för många.